Vi säger välkomna till det 148:e Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Vi spelar in i Malmö musikstudio där jag, Ola Söderholm och Liv Strömqvist och Jonathan Unge sitter. Hej på er.
Hej.
Tjena.
Det är tisdag 25 april idag när vi spelar in. Mm. I söndags var första omgången av franska presidentvalet.
Yep. Mm.
I första omgången så är det massor med kandidater. Och de två som får flest röster går vidare till en andra omgång. En duell om vem som blir president. Mm. Som kommer att gå av stapeln 7 maj. Och den som gick vidare som tvåa den här gången med 21,5% av rösterna var Nationella frontens Marine Le Pen. Och flest röster med 23,8% fick Emmanuel Macron. Som inte tillhör något parti. Utan han har en politisk rörelse som startades för ett år sedan. Som heter En Marche. Det betyder på mars kanske. På väg. Mm. Framåt.
Kan inte franska?
Nej, jag kan inte franska.
Är Macron den där lilla Macron. Goda lilla biskvin?
Det låter ungefär som det är, inte det?
Ja, det är väl samma ord.
Ja, det är samma ord.
Han heter det. Söt biskvi.
Inte så god sak. Det kanske heter en liten läckerbit.
Det är liksom kanske hans, det. Kanske, är det hans lärarinnas smeknamn på honom som han har tagit som sitt riktiga efternamn?
Just det, vi ska återkomma till det här med hans relation till sin lärarinna senare. Du ska prata om det, Jonathan.
Ja.
Ja, så kan det vara kanske, att det är deras sexiga jargong som har tagits in i politiken. Macron och hans då rörelse En Marche, som jag förstått det, kan beskrivas som en fransk motsvarighet till nästan alla svenska partier.
Okay.
Det är som någon bara skulle ha skapat partiet Sjuklöven. Mm. Det är så jag fått det beskrivet för mig. Det kanske inte vänster och SD.
Men det är din klassiska, han är för allt som är bra och emot allt som är dåligt.
Ja, men det är som att det är bara att man har rationaliserat fram det här är sjuklöven, ni gillar mig inte men ni hatar SD mer.
Ah, ja, okay.
Och så är jag bara en inkarnation utav den politiska rörelsen, det gamla status quo liberala etablissemanget. Och Marine Le Pen och Nationella fronten är då en fransk motsvarighet till Sverigedemokraterna, kanske en fransk motsvarighet till Sverigedemokraterna om de inte uteslutit Gustav Kasselstrand. Mm. Det är Nationella fronten. Ett SD där det är mer okej att gå runt och se ut som att man spelar en av mobbarna i filmen Ondskan. Mm. Och ha så här fackeltåg på Karl XII:s dödsdag. I alla fall, jag har två tankar om franska valet som vi kan inleda veckans avsnitt med. Det första är då att det är ett väldigt renodlat galtanval. I alla fall på ytan. Att den här utvecklingen med den gamla höger-vänsterskalans minskande betydelse har kommit till någon slags spets här då i Frankrike. Att inget av de två traditionella, alltså det stora högerpartiet och det stora vänsterpartiet, motsvarigheten till sossarna och moderaterna i Frankrike, de brukar nästan alltid mötas i slutomgången i presidentvalet. Mm. Båda blev då utslagna i söndags. Istället kommer alltså två kandidater som båda vill beskriva sig som varken höger eller vänster.
Nej.
Att mötas i slutomgången.
Mitten och nu jävlar möts.
Precis. Mm. Det är i och för sig så att det är väl skillnad i ekonomiska politiken, men jag har hört att det är likt på så vis att båda kommer göra folk besvikna. Att Le Pen då säger att alla förutom invandrarna kommer få allt. Bara man sparar in på invandrarna och går ur euron. Att det är den här klassiska då högerpopulistgrejen. Och att Macron säger att alla kommer få allt bara man gör allt som EU, IMF, TTIP, den globala nyliberalismen vill. Eller jag vet inte, men det är en bild av Macron att han är en så här moderat och rimlig och teknokratisk person enligt etablissemanget. Mm. Men jag läste en text nu här precis innan vi spelade in bara av miljöpartistiska riksdagsmannen Carl Schlyter där han gick igenom Macrons valplattform. Och han bara gick igenom det var så oändligt med skattesänkningar och satsningar till alla sektorer och grupper i samhället. Och Schlyter menar på att det har förslag på tusentals miljarder som inte var finansierade. Så det verkar nästan som att han är mer fi än sjuklöven då.
Mm.
Och han kommer att vinna det här valet. Men Obama-peppen han har piskat upp kring sitt FI-program kommer leda till sån besvikelse att han kommer orsaka en Le Pen-seger i nästa val.
Jag vill fråga en sak som jag inte har koll på med franska val. Han har ju alltså inget parti.
Nej.
Hur får han igenom lagar och sånt? Eller har den franska presidenten sån stor makt? Eller behöver den inte ha någon grund i någon sorts liksom, något parlament?
Nej, den måste ju kunna bilda majoriteten i parlamentet. Alltså, det där kan jag inte göra i detalj. De har ju ganska stor makt, men de säger ju att det kommer bli problem för honom när det är riksdagsval som är ytterligare någon månad senare. Okay. Eller parlamentsval. Att han måste hålla på och pussla ihop majoriteter där då. Men han var med i Socialistpartiet eller om han bara var så anlitad som en teknokrat som typ blev näringsminister i Hollands regering. Och sen så hoppade han av för ett år sedan då och startade den här...
Men nu läste jag att Marine Le Pen har liksom hoppat av Nationella fronten. Och också liksom går fram som en sån egen
filan. Hon ska bara vara president. Hon hoppar av att vara ledare för partiet.
Ja, hon tar time out som partiledare. Ja. Men jag läste något att det bara var jättetillfälligt liksom, under den här valkampanjen. Hon tog time out i 2 veckor som partiledare. Men att det, ja, men det handlar nog mer bara om att så här, triangulera Macron på något sätt. Att jag ska också bara vara en sån här frifräsare som... alla kan samlas kring på något vis. Och, eller det verkade inte, det verkade ganska mycket spel för gallerierna. Ja, ja, det var just det, jag läste en text av Carl Schlüter. Vad mer kan jag berätta?
vad mer gjorde du helgen?
Ja, men jag tyckte det var ganska intressant.
Ja. Ja, men han bara skrev det och det är så här, skitsamma, vem vet hur det ligger till egentligen? Det är väl ingen som vet, som orkar skärskåda de ekonomiska förslagen, inte jag heller. Han kanske är fi, han kanske är sjuklöven. Det viktiga är att det finns en bild av Macron som är att han är sjuklöven. Att han är Annie Lööf eller Mikael Damberg. Och vilka är Annie Lööf och Mikael Damberg? Det är väl ingen som vet egentligen. Men man har en bild av det, eller hur?
Ja.
Men grejen är att både Le Pen och Macron vill hur som tona ner höger-vänster. Det handlar mer om att de profilerar sig som herr Gall och fru Tan. Att de är inkarneringar av det här kulturkriget som pågår. Den här djupa, bittra, oförsonliga, moralistiska konflikten som inte handlar då så mycket om att lyfta olika materiella intressen så mycket som en kamp mellan gott och ont. Att man själv är god och den andra bara är ohjälpligt ond och förtappad och har keffa åsikter.
Ja, men också med identitet och nationalismen. Du hörde nationalismen Frankrike versus kanske...
Ja, vi kan ju säga det igen, bara att Galtan står för Gall är då grön, alternativ, liberal. Tan är tradition, auktoritet, nationalism. Macron är den liberala, globalistiska, europavänliga, progressiva värderingsfrågor. Och Le Pen är då traditionell, auktoritär, nationalchauvinistisk, fascistisk. Le Pen är det som brukar kallas extremist, av sådana som oss. Och vi har börjat få den här allt mer ohållbara situationen, att hela västvärldens befolkning nästan nu kan delas upp i hälften sansade människor och hälften extremister.
Ja.
Alltså när jag var liten var jag kanske bara 5% av befolkningen extremister. Det är så extremt mycket extremister nu för tiden. Ja, men vi börjar få den här situationen att det allt mer börjar finnas 2 länder i varje land som är avskilda, separata system och inte liksom erkänner en andres legitimitet. 2 parallellt existerande, lika stora offentligheter. En för dem som står upp för Peter Springare, en för dem som står upp för Sara Larsson.
Precis, alla länder borde delas.
Det är potentiellt farligt med den här polariseringen. Att det då inte finns en konsensus om vad samhället och vad sanningen är. Men det finns också då en renhet i den här konflikten, kan man känna. Att när extremisterna, de onda, når 50%. Vi har hälften goda och hälften onda. Det är något episkt över det här. Ska vi slåss till döden i ett sånt slag som i en fantasybok? Eller ska vi hitta en kompromiss med de onda? Men i och med att det är exakt samma utveckling överallt i hela västvärlden, i alla länder, kan vi inte bara då dela upp västvärlden? Jag tänkte att vi, de goda, vi får Västeuropa, de onda får Nordamerika.
Ja, Nordamerika?
Jag tror det är ett jättedåligt byte.
Vi gör bara en sån massiv folkförflyttning. Lena Dunham, Aaron Sorkin, journalisterna på Slate får flytta till Europa. Så får hälften av Europas befolkning, de får flytta till Nordamerika. Marine Le Pen, Marcus Birro. Alla danskar, utom Susanne Brøgger. Det bara finnas en dansk kvar i Europa, Susanne Brøgger.
Hon har skrivit en lite halvkonstig bok om slöjan, så att hon kanske får vara där på mitten någonstans. Hon kanske får flytta till Färöarna.
Ja, just det. Det kan vara de här svåra liksom, gränsfallen. Alltså, Alexander Bard kommer flytta fram och tillbaka en gång i månaden, alltså, beroende på vad han har för ny nyckel. Liksom.
De har sin bas på sårerna.
Ja, vi måste separera. Det är en del så här smärtsamt. Vi måste separera på Alex och Kalle Schulman.
Just det. Och Peter Birro kommer ju sakna sin brorsa kanske.
Ja, just det. Precis. Bara för att kunna skapa stabila samhällen. Där människor delar grundläggande värderingar och inte har de här 2 samhällen i ett land, länderna, som vi har överallt nu.
Jag tycker att det vore spännande, för jag tycker att det vore spännande om de, istället för krig då mellan nord och syd, alltså sydstaten och nordstaterna, istället för att de haft det där kriget och att de bara hade haft faktiskt en uppdelning. Och det är intressant att se hur det hade gått för dem.
Just det. Det var det här som jag föreslår som hade hänt om sydstaterna hade vunnit amerikanska inbördeskriget.
Precis.
Just det. Men Det är en tanke i alla fall. Den västeuropeiska supermakten Gall och den nordamerikanska supermakten Tan. Ja, det kanske är bättre att dela upp länderna bara.
Ja, jag tror det är smartare. Mm. Att man bara alla länder delas på mitten.
Men då förstår ni att Skåne kommer att gå till Gall.
Ja.
Nej, jag menar Tann.
Ja,
Tann har ju redan Skåne. Så att jag menar, då kommer vi allihopa att få bo i norr.
Ja, det var väl
ja.
Tiden.
Eller kanske man kan dela på liksom, ett rakt streck på längden med Sverige. Så skulle vi kunna få Österlen. Och de skulle kunna få liksom, alltså, Båstad, ja. Helsingborg, Landskrona,
jag skulle så lätt kunna ge upp
Malmö. Hela...
Göteborg är vi upp då.
Ja, faktiskt. Där tycker jag att
valet
är jättelätt ifall jag får välja mellan östra och västra Sverige. Mm. Jag mycket hellre tar östra Sverige.
Ja, jag ger upp västra Sverige nu. Alltså jag...
Men då gör vi det då. Det blir jättebra.
Österlen, Stockholm och Luleå. Vad mer kan man behöva?
Ja, det är nog enda vägen runt det här problemet. Men det var min ena tanke. Min andra tanke om franska valet handlar om Nationella fronten och det partiets nationalchauvinism och rasism.
Mm.
Front National, de har en lång historia av antisemitism. Marine Le Pen har försökt städa bort det. Hon har ju bland annat sparkat ut sin pappa, Jean-Marie.
Ja.
För att han...
lever han?
Ja, han lever.
Han ska rösta också på henne, har han sagt.
Ja, okej. Okay. Mm. Men har de liksom en schism i privatlivet?
Har han dödat hennes katt eller någonting?
Hon utslöt honom för att han inte kunde sluta säga att förintelsen var en parentes. Mm. Och han så fick 18 chanser att ta tillbaka det. Han sa, jag tänker inte ta tillbaka det. Och så vet jag att han har sagt i så här media att han, när han var som mest kolerisk över att han blev utsluten, att han tar avstånd från sin dotter och så här. Och hon har liksom sårat mig på ett sinnessjukt sätt. Ja. Men han har nog kanske ändå på något vis bara svalt där att han är utesluten och att han ändå, att det är en så viktig kamp att han ska rösta på henne.
Jag får bara att han bussat sina hundar på hennes hund eller katt.
Okej. Okay. Ja, men det kan stämma. Jag missar det. Men det är också så här att hon har nära medarbetare som bevisligen var antisemiter, var med i GYD på 80-talet, som var en sån rörelse som gick runt på gatorna och var fascister, men som nu har på sig kostym. Men det är liksom mest i den här nolltoleranspolicyn, men det är inte liksom mot de som är för viktiga och för uppe i partitoppen. Men i alla fall, det är ändå att man ska städa upp det på ytan.
Mm.
Man ska städa bort det ur retoriken i alla fall med antisemitismen. Och det handlar då istället om att i första hand då peka ut islam som hotet mot det franska. Ett av Marine Le Pens mer spetsiga uttalanden som hon var uppe i rätten för att det eventuellt var hatbrott, men hon friades. Men det var att hon jämförde muslimer i Frankrike med nazisternas ockupation. Det var så apropå att det var för några år sedan nyhetsrapporter att muslimer hade varit ute på gatan och bett i tre franska städer. På grund av att det var platsbrist i moskén. Och hon gjorde gjorde en koppling där hon sa att om man ska prata om andra världskriget och ockupationen, så borde vi prata om den här ockupationen. Att det är likhet liksom, med den tyska ockupationen under andra världskriget. En ockupation av territorium, att de är här och muslimar sig. Och det är ju lite lustig grej att säga, kan man tycka. För det är ju Frankrike då som har ockuperat halva muslimska världen.
Mm.
Koloniserat dem och mördat dem och gjort anspråk på deras råvaror och arbetskraft. Skapat ett ojämnt utbyte som gjort att resurser och de muslimska människornas rikedomar och produkterna av deras arbete har flödat till och koncentrerats i Frankrike. Och man har tvingat på alla de här människorna sitt språk. Sen tycker man att det är så jävla konstigt att de kommer hit. Att det är en ockupation. Det är som när Hitler rullade in med stridsvagnar i Paris. Det här med att vi rullade in med stridsvagnar hos dem. Sen kom några av dem hit och gästarbetade. Det är som nazistockupationen. Jag bara tycker att det är något fascinerande att borde inte franska rasister bara ha lite mer ödmjukhet inför det här? Att även om man är rasist och bara känner lojalitet för det vita kristna Frankrike, stör sig som fan på muslimerna, man borde ändå fatta att det är lite vårt fel att de är här. Eller? Alltså, har inte till exempel amerikanska rasister lite mer den här ödmjukheten?
Jo.
Att det finns rasism och sådana som bara tycker att vita amerikaner är riktiga amerikaner. Men det har ändå varit svårt att ha en sån här ut med packet politisk rörelse mot den svarta befolkningen i USA. Så här, vad fan gör ni här? Just det, nu minns jag hur ni kom hit. Alltså det borde bara vara samma insikt i Frankrike, även bland rasisterna. Att de är så här, ja men hur kan det vara en arab med slöja här? Ja, vad fan tror du? Ja, men jag tycker...
Så, ja, precis. Man ut, varför är det otroligt mycket allergier här? Att de liksom är, borde kunna förstå varför.
Ja. Man kan tänka sig att för amerikanska exempel rasistiska sätt borde egentligen inte någonting emot getton till exempel. De borde vara väldigt för getton.
Ja, för de kan inte ha det ut med packet, men de kan ha, vi ska ha apartheid.
Typ, ja, eller? Precis. Ja. Men som att de franska nazisterna står inte ens ut med getton. Eller rasisterna.
Nej, exakt. Nej.
Och, de säger det då. Det är förvandlats till getton. Men det är väl superbra.
Ja, det är väl liksom,
det ni vill.
Det är väl det bästa ni kan hoppas på då, antar jag. Ni kan liksom inte förvänta att de inte ska vara här. Att om man så här ska jämföra olika länders rasister, så tycker jag ändå att svenska rasister som säger hur fan kan det vara muslimer i Sverige är mer rimliga än de här franska Le Pen-röstarna.
Ja.
För de här franska har ju inte bara problemet att de är rasister, utan de är ju också som dumma barn, alltså som inte förstår grundläggande saker om handlingar och konsekvenser. Alltså det finns ju vissa typ fi-människor har ju försökt få igång en sån pepp att glöm inte Sveriges kolonialhistoria. Ja. Glöm inte Sveriges roll i slavhandeln.
Jag är med i den peppen. Jag har faktiskt pratat om det lilla drevet.
Det var ju ett patetiskt försök till kolonialvälde. Sverige hade kanske en slav. Mm. En lyckades man få till Sverige. Ja, det var Gustav den tredjes pars.
Det är liksom att, och uppsåtet var ju att man ville ha slavar.
Jo, men vi
jo, men alla folk i jordens historia har haft uppsåtet att alltså, vilja ha slavar. Jag menar, alltså slavhandeln gick åt motsatt håll när Osmanska riket var lika mäktigt att det vita kristna förslavades. Nej, men jag menar, det är bara en sån försvinnande liten del av den transatlantiska slavhandeln som Sverige varit inblandad i.
Och den lilla delen består av min släkting Bernhard Wahlström som avskaffade den. Tackar.
Han var inblandad i det sen avskaffande.
Ja.
Okej. Okay. Det är...
Jag mest att han var inblandad i avskaffandet.
Ja, okej. Okay. Men det är frågan ifall det är någonting som är berömvärt. Att det är som Paolo Roberto, att först spelar man skiten i folk, sen slutar man. Sen vill man ha beröm för det och få vara föreläsare.
Ja, men så lite så. Han var av 1700-talets Paolo Roberto på det sättet.
Mm. Men sen är det klart att Sverige är en del av imperiet ändå. Att vi liksom är en del av det centrum som importerar billiga råvaror och billig arbetskraft från periferin. Och därmed har en överlägsen köpkraft och ett överlägset välstånd. Och därmed är det självklart att så länge världen är så ojämlik så kommer liksom människor försöka röra sig från periferin till centrum. Att vi liksom är en del av den koloniala ordningen. Mm. Men det jag menar är att om det hade varit så, alltså på det här, att man kan förvänta sig att det är lite svårare ändå svenska rasister att förstå. Men det jag menar är att om det hade varit på det här extremt konkreta viset, att liksom över halva jorden så fanns det länder där folk pratade svenska, som förslavats under svenska kronan och plundrats på råvaror, liksom varit vår privata råvarubank. Alltså då hade jag ju förväntat mig av de svenska rasisterna att visst, ni är rasister, ni gillar inte någon från kolonierna, men ni fattar väl ändå att det inte är direkt en ockupation.
Enda Sverige svenska rasister har. Men jag tror också att våra svenska rasister hade varit så att de hade fattat.
De hade fattat bättre de här franska,
ja,
eller hur?
Ja, faktiskt. Mm. Inte för... Jag må vara rasist, men inte så dum som en fransk rasist. Så tror jag faktiskt att de hade varit.
Nej, man vill inte banka för mycket på sin egen trumma om våra svenska rasister. Men så jävla orimliga som de franska rasisterna tror jag inte att de hade varit ifall Sverige hade haft den här mer direkta handfasta inblandningen i den koloniala världsordningen som Frankrike har haft.
Så kanske du kan få den här pratan mot rasism att så här sluta att Sverige är bättre än andra länder.
Jag tror att vi hade skickat ner våra rasister och hade de lite nedlåtande förklarat hur det ligger till för de franska rasisterna.
Är slutsatsen att svenskar bättre än andra folk?
Jag tror att franska rasister kunde göra två saker. De kunde berätta för de franska rasisterna hur det ligger till. Mm. Och två, lära de där jävla fransmännen att stå i kö. Det tror jag de har klarat av.
Ja, men jag ser inte att svenska rasister är bättre än andra rasister. Men jag ser bara att det finns ju någon så här unik arrogans hos franska rasister som är... Ja, men också tror jag amerikanska och brittiska rasister tror jag fattar det här bättre än franska rasister. Alltså de är så här unikt arroganta och tröga liksom i att inte förstå.
Should Muslim people be allowed to wear headscarves?
No, I'm opposed to wearing headscarves in public places. That's not France.
Alltså liksom hur kan man, även om man är rasist, efter att ha gjort det Frankrike gjort under sin historia, känna att man har rätt att ha en så snäv definition av vad Frankrike är? Alltså det är klart att den muslimska delen av världen är en del av Frankrike. Hur kan du inte förstå det? Hur är det möjligt? Även om du hatar muslimer måste du ju fatta att det blir ju automatiskt en del av Frankrike.
När jag kommer hem från Frankrike, då är jag tacksam för svenska knelbullar, prickekorv och våra rasister.
Ja, franska rasister är så jävla efterblivna. Alltså.
Fan vad dumma de är. Mer franskt val.
Ja.
Vi har ju talat om Emmanuel Macron tidigare.
Macron.
Eller Macron. På hur uttalar jag. Han har i alla fall avancerat, vilket vi också sagt tidigare, till andra omgången i det franska presidentvalet. Rolig kuriosa om Emmanuel. Hans fru Birgitte Trogen Ox, som är franska för puma, lite ett skämt där. Eller hängde på dig där lite.
Mm, är det söt biskvi och puma som är deras hemliga smeknamn på honom?
Precis.
Gulligt.
Är 24 år äldre än vad han är.
Mm. Mm.
Wow. Och så här tycker jag, det här är så att de som inte har vet något om franska valet vet det här.
Mm.
Så är det.
Mm.
Ändå tycker jag att reaktionerna har varit wow. Och sen har folk sagt, whatever floats your boat, man.
Mm. Jag vet inte exakt vart du är på väg, men jag har också tyckt att det var lite uppseendeväckande.
Men det har varit uppseendeväckande. Alla har känt, nu måste jag ta ställning till den här. Är det här en grej? Men så tycker jag ändå att jag har landat i, whatever floats your boat, man.
Jag tycker det har varit stämningen så här, ni som pratar om det här, håll käften.
Just
det, har ingenting med saken
visst,
att göra.
Visst har det varit så.
Ja. Typ så här, kan ni säga något om franska president, kan ni säga något om Macron utom att hans fru är större äldre än honom?
Precis.
Skulle jag kunna säga något till dig till exempel?
Ja, tack så jättemycket. Tack så jättemycket.
Men nu hade vi den här infon om honom innan med att Carl Schlüter säger att han har ofinansierade förslag. Så nu tycker jag att vi har faktiskt också sagt någonting lite mer om honom.
Exakt. Vi har sagt det som folk låtsas som att de vill höra om. Men nu ska vi äntligen prata om det här som de egentligen vill höra om.
Jag är så himla glad att du stödjer min teori där, för jag trodde att jag var galen. Jag var orolig att jag hade läst samhällspulsen fel, om man nu kan säga så. Ni förstod vad jag menar.
Mm.
För visst har det varit så. Hennes barn är jämngamla med honom. Så att? Det är väl inget. Han borde egentligen vara ihop med hennes dotter. Okej då. Vadå då? Hon var hans lärarinna. Vad är det med det då? Andra hade kunnat reagera. Är det inte olagligt?
Ja, alltså för det är ju där som är liksom kärnpunkten. Mm. Att jag kan ju hålla med om det här att ja, men hon är 24 år äldre, att det är ingenting i sig. Men det är ju mer det här, hur gammal han var när de började träffades.
Mm.
Och att han var, att hon var hans lärarinna. Att det är mer det som jag ändå kan tänka sig, ja men ja, det är ju ändå, vem är hon då?
Är det så att de började, hon började vara hans lärare när han var 15?
Han var 15. Mm.
Och då var hon 39.
Mm. Men gissar jag då, Fi till exempel, man säger då, visste du att sötsaken och puman, att det är 24 år äldre med dem? Så säger de, eller inte Fi, alla människor.
Ja.
Ja, vad är med det då? Vad är det för att göra en grej av det eller? Vet inte hur många män som hoppar yngre kvinnor. Men visst har det varit så att då säger jag så här, ja men vadå, vad menar du? Det är väl inget konstigt. Hennes barn lika gammal som honom. Och till slut blir det lite svårt. Ändå. Han var lärarinna, då måste man ändå, okej.
Okay. Mm. Ja men för det är ju där det börjar. Jag är helt med på att man inte ska hålla på vara en sån moralist kring det här med åldersskillnaden i sig och barnen. Och att han har 7 styrbarnbarn.
Men i alla fall det här, han sa... Vid 17 års ålder, han ska ha sagt vid 17 års ålder till henne detta. Vad du än gör så kommer jag att gifta mig med dig.
Mm.
Och då reagerar alla, tok normalt. Ja. Inga konstigheter.
Men vad är din spaning? Är din spaning att hon är, liksom har agerat oetiskt?
Jag tror min spaning är så här, att det här, att man inte, att det här inte alls är någonting att rycka axlarna åt. Det här är faktiskt lite konstigt.
Okay.
Ja, men alltså, hon är ju lite konstig.
Och han
alltså,
är också lite konstig. Alltså, och att folk inte, att folk rycker, att alla berättar om tokiga saker de gör. De berättar om hur tokiga de är, och så avslutar alla med, och vad är det med det då? Du har precis rabblat upp allt knäppt.
Han var 17 år, så till en 44-årig lärare, jag ska göra allt, vad du än säger.
Vad du än gör så kommer jag gifta med dig.
Mm.
Och alla bara, ja. Vad menar nu? Du kan inte säga det efteråt. Ni hör ju att det är knäppt. Deras förhållande inleds alltså den här lilla sötsaken som 18-årig spelade roller i pjäser som Birgitte satt upp på en privat jesuitskola i norra Frankrike.
Mm.
Och då tänker vissa, vad då? Men man borde säga ursäkta en gång till. Ja, deras förhållande inleddes när han som 18-årig spelade roller i pjäser som Birgitte satt upp på en privat jesuitskola i norra Frankrike. Bara det är ju jätteknäppt. Allt är ju jättekonstigt.
Ja, men alltså det
du kan inte
är...
avsluta det med att säga, och vad då? Det kan man inte säga.
Ja, men det är, för att säga min teori, det är ju att det är typ så sexigt så att det är sjukt. Alltså typ så här, för den 17-åriga killen, du går på en privat jesuitskola.
Ja.
Har ni sett bilder på henne?
Ja, herregud, ja.
Det är typ en otroligt... Han träffade henne när hon var ju 39 då. Ja. Kan du tänka dig det sexuella mötet, ja, de hade då?
Ja.
Vilken 17-åring kan ha haft den typen av sexuella upplevelser som den 17... Eller 15, 16
han
eller 17?
Han var ju 15 när hon var 39.
Ja, fast, men
17, 41.
Fast, hon har också sagt så här, ingen kommer någonsin att veta exakt när vår historia blev en kärlekshistoria.
Nej, men då var det ju 15 när han var 15. Nej, hon säger det är våldelig hemlighet och det betyder ju det var när han var 15.
Ja.
Eller för annars skulle hon väl kunna säga den började när han var 18.
Ja, men för
jag tog in honom i kartrummet.
Men för en sak, så sexigt som det var för Emmanuel Macron, ja, att få ligga med den 39-åriga dramaläraren när han var 15 och alla hans kompisar fick bara så här kanske ta en 13-åring på brösten som den 13-åringen inte hade och han fick ha så här bisarrt puma sex, ja, med den här 13-åringen.
På en privat jesuitskola.
Exakt. Och tror inte att det kan vara att minnet, eller liksom tacksamheten här känner, att liksom aldrig kommer att kunna komma över det. Alltså under de åren, hur bra sex han hade med den där jesuitfröknen. Ja. Det är liksom, vad ska man säga, att det, liksom, det blev, alltså det kommer aldrig gå... Han är så tacksam för det så att han kommer aldrig att liksom göra slut med henne efter det.
Nej, men
att det präglar honom i grunden. Det var så bra sex så att det gick aldrig att komma över det.
Ja, den spänningen och laddningen och så vidare. Men jag kan förstå... Jag tycker att det stora frågetecknet är hon. Alltså, om man sätter sig in i hennes. Liksom.
Ja, det var
så, om man är 39. Alltså... Vem fan är hon liksom?
Ja,
alltså hon är väl ändå,
ja, är
hon är väl ändå lite,
alltså, vi kan
förlåt
säga,
för att vara en
det är
sån.
Väl, det är väl floating boat, men det är helt sjukt. Det kan vi ändå hålla med om. Men alltså, Sean som är då Emanuels bästa kompis.
Jag ska att lilla drevet i forumet där alla ska säga att det är sjukt.
Ja. Sean som alltså är Emanuels bästa kompis, 15 år, frågar honom. Berätta stolt. Jag tog en tjej på pattarna, tror jag.
Ja.
Han vet inte riktigt. Och han bara... Ja, jag har ju precis satt på min lärarinna och regissör, 24 år äldre, på min privata jesuitskola. Så det håller med, jag håller med. Det är så tokigt sexigt så att det blir ju...
Bra att du fick, att vi läste ut det högt, ja, så att vi fick en bild.
Ja.
Ja, precis.
Jo, men väljarna bryr sig inte. Hör bara här. Det är andra tider nu. Det där hade varit en större skandal för några decennier sedan. Vilket alltså var, skett för några decennier sedan. Mig stör det inte, säger René Matifas, 72. Det är ingen grej. Denna väljare lägger dock till, Emanuel är lite för ung och oerfaren för min smak. Jag funderar på att rösta blankt till nästa. Så kände du inte Birgit.
Nej, just det.
Nej.
Hon röstade på Emanuel.
Mm.
Men det stämmer väl inte att det hade varit en större grej förr? Alltså det är väl tvärtom med sånt här att förr, alltså, kunde det vara sån här grej att Bill Wyman i Rolling Stones var ihop med Mandy Smith eller Moore eller vad hon hette på 80-talet som var typ 14. Alltså jo. Idag är det väl mycket mer så här, alltså mycket mer, ja, känslighet kring det där, men med barnarovsgrejen.
Jo, men Frankrike existerar ju en helt egen bubbla där ingen bryr sig om sådana här grejer. Det är väl det också. För att jag menar, till exempel när var den här Dominique Strauss-Kahn, han var ju gift och sen så övergreppade han en städerska. Ja. Kommer ni ihåg det? Ja. Då var ju alla bara i Frankrike. Vad? Mm. Vad menar ni? Vad var problemet? Alltså kan du berätta igen vad som var problemet? Och så här, hon bara... Och vad att han fick våldta en svärdska när hans fru... Alltså liksom ingen kunde liksom förstå vad var problemet.
Så att han läste upp åtalspunkterna. En gång till.
När kommer vi fram till åtalspunkten? Alltså typ att... Nej, men jag bara menar att... Fast USA är väl... Eller överlag de anglosaxiska länderna. För att jag menar, det har ju varit flera exakt sådana här fall i USA. Där just skol... sexiga fall där skolfröknar har haft relation med sina elever. Mm. När eleverna har varit kanske 17 eller 16 och skolfröken kanske är 26 eller någonting. Och då har det ju varit sådana fall där de har blivit dömda till så här, kanske 15 års fängelse och så här. Alltså skolfröken.
Ja. Har de verkligen gjort det när de var över 16 ändå? Har det inte varit, 13-åringar? Ja, skitsamma.
Men jag tror att det är under 15. Alltså ändå så här... Kanske, okej.
Okay. Ja.
Jag gissar de här fallen. Men typ så att säg en 14-åring och en 30-åring. Mm. Och då, men jag vet i alla fall att det har varit sådana fall där de har dömts till långa, långa fängelsestraff. Och det var ju till och med någon sån här, någon skolfröken var gravid med en 14-åring. Och liksom de var gifta och handlade på att hälsa på en i fängelse. Alltså det är ett i det oändliga liksom.
Ja. Men vad vi inte får glömma är att det är helt lite knasigt.
Ja, men jag tycker inte alls att jag tycker att det är helt rimligt att folk inte bryr sig om det, om hur vidare de ska rösta på Macron eller whatever och så. Men det är bara om man ställer sig frågan.
Ja.
Jag tycker inte det ska vara en grej på det viset, men om man så här, nu, om man ska svara på en rak fråga, verkar den här Birgit supernormal och liksom så tycker jag att de verkar, alltså det är ju lite svårt att identifiera sig med, alltså vem som helst som är 39 inleder inte en relation med 15-årig elev. Alltså hon är ju lite weird.
Precis.
Och jag ser inte att det är något franska väljare ska ta i beaktande eller så, men ja.
Men om man leker typ sanning och konka med Birgit och så får hon konsekvensen, eller sanningen då, säger det galnaste någonsin gjort. Och hon då säger att en gång så streakade jag över en rugbyplan. Då tänker man ju, ojo. Du har något saftigare. Eller hur? Det är så då tänker man ju.
Mm, mm.
Så då är vi alla med på det. Hon berättar också så här. Han blev förälskad och han gavs inte. Trots att hon då var 40 år, gift och hade 3 barn. Han ringde mig hela tiden och har berättat att det är en dokumentär för France 3. Dokumentären heter, vad då då? Vi tillbringade timmar på telefonen. Bit för bit bröt han ner mitt motstånd på ett sätt som var otroligt med tålamod.
Hon pratade med honom i 3 timmar och sa i 3 timmar, nej, ring inte mig mer. Min man!
Jag trodde vi skulle tala om din roll i min pjäs som jag satt upp här, Jesuitskolan i norra Frankrike. Här, med helt missförstått saken.
Precis. Jag tänker att du kommer in, tar av dig skjortan, kryper på alla 4 vid scenen och säger, jag vill vara din slav.
Men det här står inte i manus.
Tyst, Macron. Jag heter inte Macron, jag heter ett helt vanligt efternamn.
Hon sa det också extra det där som jag talade tidigare, att ingen vet exakt när den här kärlekshistorien började. Och det är deras lilla med hemlighet. Fan vad soft, reagerade alla tydligen. En sak är säker. Emmanuel Macrons föräldrar var inte glada. Hans mamma trodde första sonen förälskade sig i lärarens då 16-åriga dotter. Eftersom han så ofta besökte henne. Mm. Så hans morsa reagerade i alla fall med, det här är väl lite knäppt. Men hon kanske är en sån här tråkig normtyp. Men det var hennes reaktion.
Mm.
Mm, hallå där.
Det är hon och du och Ola.
Men nej, ni alla andra.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag kan vara med på båten.
Ja. Jag vet inte vad jag hade gjort om jag var Macrons mamma, men nej. Jag menar, jag hade kanske sagt...
Men hade du sagt det här en gång till? Har du sagt så i alla fall? Kan du upprepa vad du sa?
Ja, exakt. Det hade varit så här, du får du säga det här en gång till, och sen så liksom... Så jag kanske hade accepterat det för vad det var, men jag hade inte så här...
Det man hade känt var ju så här, okej, jag förstår pisken, okej, jag... Alltså, du vet, du blir tog med någon som är exakt lika gammal som mig, som du vill ligga med. Liksom, ja... Jag tar på mig detta, hade man ju bara sagt. Jag förstår att det är nej, det har varit fel på
mig. Det är uppenbarligen mitt fel.
Det är uppenbarligen så här. Lever ut ett så här grovt. Oj, det är pralkomplex som inte jag har lyckats lösa när du var liten.
Mm.
Eller?
Jag har kollat om det är några som är emot det här. Jag gick in på elitsinglar.se. Där stod att åldern är faktiskt bara en siffra som aldrig bör stå i vägen för kärleken. Så de är också med på båten.
Jo, men det stämmer ju. Jag håller med om det, att ålder bara är en siffra.
Mm.
Men man brukar inte ha samma retorik när folk är barn.
Nej,
precis. För barnålder är bara en siffra.
Barn. Det första du föll för. Han var så mogen för sin ålder. Och vilken ålder var det? 15. Då reagerar man i alla fall.
Ja, precis. Ja.
Men
jag ser inte att hon ska hängas från en lyktstolpe. Nej. Men man kan reagera ändå. Att så här,
alltså, först en sak som liksom ändå på något sätt talar för att han var en udda 15-åring.
Ja.
Han är väl så här en överpresterande, typ, som kanske mer intelligent och liksom driven än genomsnittet. Alltså han har ju blivit miljonär, self-made miljonär när han var liksom 20 eller år. Eller har han inte blivit det? Alltså han är ju liksom så hela tiden. Mm. Först var han bäst, han fick toppbetyg. Nu kanske vi varför han fick det just av inte bara i drama utan även i andra ämnen. Var han tydligen väldigt duktig.
Eller så har han kunnat segla på den där MVG i drama hur länge som helst.
Nej, precis. Utan han hade liksom toppbetyg från alla universitet. Efter det blev han en self-made miljonär. Sen liksom blev han helt plötsligt bara finansminister. Nu har han fått hela Frankrike och röstat på honom så.
Ja.
Och att om det är det som driver honom, att han är en sån jävla karriärist, att han är så här, jag ska ta typ en väletablerad liksom intelligent äldre person som bara kan...
Ja, men det
kunde liksom hjälpa honom i hans jättesjuka egna karriär. För varför han annars fortsatt vara ihop med? För jag tänker så här, det här skulle väl kunna hända och händer säkert hela tiden, alltså den här typen av grej. Men det konstiga med dem är att de har fortsatt vara ihop, eller?
Jag läste någon som skrev om det, att han har varit väldigt under radarn med den här relationen och inte alls pratat om den förrän nu på senaste kampanjen, så hon börjar synas och sådär. Han har varit offentlig med det. Men att han vill kommunicera att om jag som 17-åring kan få en 40-årig trebarnsmamma att lämna sin familj för mig. Men så också, kan jag göra vad som helst. Men kan jag också rädda Frankrike.
Ja, men det är jaha, så han använder sin fader.
Så i alla de här faserna, han var skejtare. Jag vill fortfarande ihop med Birgitte. Han gick över till punk. Fortfarande dökär i Birgitte. Började lyssna på Coldplay. Det är Birgitte som sker. Men det är som du säger också, för jag tror han måste ju vara en väldigt, väldigt speciell person. Mm. Och då tycker jag liksom att det är extra underligt att man säger, kanske att man sitter och snackar med tjejerna. Men jag har träffat en kille. Jaha, men det är lite, vad då? Men han är 15. Och alla säger, vad är med det då? Följdfråga, hur är han då? Han är lite konstig. Så att jag har träffat en lite konstig 15-årig kille. Då tycker jag att en och annan tjej kompis hade kunnat sagt, ska du inte gå in på elitsinglaren då? Eller jag vet inte. Men, eller... Jag har träffat en 15-åring. Han är lite konstig.
Att Birgitte säger det till, kompis.
Till sina tjejkompisar.
Ja, ja fast jag träffade en helt normal 15-åring. Hade det låtit bättre?
Nej,
verkligen en helt vanlig 15-åring har jag börjat ligga med. Vad, är det något speciellt med något?
Nej,
det bara så... Han snusar och kör moppe. Och...
Okay. Det här var egentligen det jag skulle tala om alls.
Nej.
Eller lite. Vad meningen var att jag skulle tala om... Jag skulle utgå från en artikel... som hette typ mäktiga män föredrar äldre kvinnor. Mm. Som var på Svenska Dagbladet. Mm. Men sen när jag skulle skriva om den igår kväll, då var den artikeln borttagen.
Jag såg, det var Katarina Janouch som var intervjuad. Jag läste den också. Katarina Janouch var intervjuad och svarade på frågor om det här fenomenet. Ja. Satt det i ett sammanhang. Ja, vad det beror på att det är så här.
Och då det var det massa information då som jag ville ha, som jag skulle bygga den här pratan på. Men då fanns inte den längre. Mm. Det är lite konstigt att den var borttagen.
Mm.
För den var inte stängd tidigare. Först trodde jag att han hamnade bakom en betalvägg. Men den finns bara inte längre. Och artikeln var väl då kanske för att den var lite pajig. Liksom. De hade liksom massa exempel då på folk som var mäktiga män som var ihop med äldre kvinnor.
Mm.
Jag kommer bara ihåg ett exempel. Och det var att Gerard Piqué, back i Barcelona, ihop med Shakira, 39. Mm. Jag tror det är 10 års skillnad. Mm. Hon är kanske den snyggaste kvinnan i världen. Och är han mäktig?
Nej.
Eller?
Piqué. Eller ja, jag vet inte. Han har väl massa pengar och spelar med. Ja. Mäktig.
Jag vet inte.
Ja, men jag såg, det var också... Det är en brittisk regissörskvinna som är 50 ihop med en 26-årig brittisk skådespelare som var med på den listan. Mm. Vad heter de för någonting?
Men det var väl också liksom lite exemplet, en mäktig kvinna som är ihop med en yngre man, i så fall. Mm. Det var väl inte så här än den här mäktiga 26-åriga skådespelaren.
Är det så, var det så att chefredaktören, ansvarig utgivare, är det Fredrik Karén då?
På SvD?
Till och med tyckte att den här artikeln var för pajig för att få vara i Perfect Guide. För jag gick in sen på Perfect Guide och på den hemsidan som jag kan hitta någonting. Och då har de hetaste hälsotrenden, ätbara alger, fin hy på 2 minuter, så blir du uppgraderad på hotellet, Marlon Brando är den största jeansikonen och köp klockan med hjärtat. Tänkte man att det här kanske till och med var för fånig för den delen.
Mm.
Mm, mm.
Eller så läste Fredrik Karén igenom och tänkte, ja, vad är det med det här då? Och tog bort den.
Vi vill tacka våra kära sponsorer, Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek, som fortsätter att göra den här podden möjlig. Akademikernas A-kassa är för dig som har eller är på väg att ta 180 högskolepoäng eller 120 poäng med det gamla systemet. Akademikernas kostar 100 kronor i månaden och ger dig en ersättning på upp till 20 000 i månaden om du skulle befinna dig mellan jobb. Akademikerna är för er som har eller söker anställning, men också för egenföretagare, sådana som oss till exempel. Om du har en egen firma och blir av med din största uppdragsgivare så att det blir omöjligt för dig att gå runt, så då kan du lägga företaget vilande och istället få ut A-kassa. På akademikernas.se kan du läsa om hur du gör för att gå med i A-kassan. Det finns också gratis kurslitteratur att ladda ner som handlar om jobbsökande, CV och ansökningsskrivande. På akademikernas.se/räknare finns också akademikernas räknare där du genom att fylla i din inkomst nästa året kan räkna ut din A-kassa. Hur mycket skulle du få från dag 1 till 100 och dag 100 till 300 och så vidare. Det finns också en intervju med mig där på akademikernas.se. Tror den ska finnas i alla fall. Inför Lilla Drevet live på Skala teatern om 2 veckor som akademikernas arrangerar.
Är något du kan berätta för oss som vi inte vet?
I intervjun?
Eller? Nej, men man om, pratar om vad som ska hända? För jag har ingen aning om vad som kommer hända då.
Nej, jag vet inte heller. Jag tror de frågar vad ska hända, men jag svarar jag vet inte. Så ni kan gå in och läsa det i intervjun.
Vadå, det är väl bara livepodd?
Ja, det är bara livepodd.
Ingen tror det ska vara en show, eller?
Nej, det har vi försökt vara tydliga med. Mm. Att det här kommer absolut inte bli en show. Ni som arbetar i Ljusek-branschen bör även gå med i fackförbundet Ljusek. Då får ni bland annat inkomstförsäkringen som skyddar er ända upp till 80 000 kronor. 80% av lönen upp till 80 000 kronor alltså. Att vara med i akademikernas och Ljusek kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Tar du steget och går med i akademikernas och Ljusek tack vare den här podden får du gärna skriva det i din ansökan. Du kan också berätta om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
Jag tänkte att vi skulle lyssna på ett ljudklipp av en människa som lider kval. Är ni redo? Mm.
Jag känner mig lite sviken faktiskt. När de då matchar mig med en ganska inbiten rökare. Och för mig så är det en av de här sakerna som verkligen inte funkar. Jag tycker att det är osexigt, jag tycker att det är ofräscht, jag tycker att det är ganska ointelligent att röka. Jag känner att varje gång som Elisabeth tänder en cigarett och går ut på balkongen och röker eller kommer hem och luktar rök så gör det att det blir liksom som en sköld, som en mur som jag inte ens vill gå innanför, vilket gör att den attraktion jag faktiskt känner för henne, för hon är jävligt attraktiv och jag skulle verkligen vilja vara med henne, den blir liksom på armslängds avstånd hela tiden.
Den som
han gjorde det inte för mig.
du blev inte
attraherad av honom.
Nej, okej. Okay. Du fick ingen sympati.
Nej.
Den som pratar här är då den 50-åriga strumpbyxentreprenören Mats, deltagare i SVT:s reality show Gift vid första ögonkastet. Mats har alltså då blivit ihopparad i ett arrangerat äktenskap med samtalscoachen och rökaren Elisabeth 58. Varför har SVT parat ihop Mats med en rökare när Mats hatar rökare? Ja, det frågar sig Mats och det kan man ju fråga sig. Men jag tänkte att vi skulle anlägga ett lite bredare sociologiskt perspektiv och istället försöka svara på frågan: varför kan inte Mats vara lycklig? Varför kan inte Mats känna kärlek? Är det Mats eget fel eller är det samhällets?
Just det.
Därför att kärlek i ordets gamla goda betydelse håller på att bli mer och mer sällsynt i vårt senmoderna samhälle. I alla fall om man får tro Lilla Drevets go-to-sociolog, den slovenske marxisten Slavoj Žižek.
Love in the good old-fashioned sense which is today more and more rare.
More and more rare today.
Jag tror att det var pausa för att dra ladd i det korta uttalandet.
Ska vi ha så att vi har ett avsnitt utan den där slovenska kommunisten? Bara någon gång.
Han drar ladd innan han säger love. Sen kan inte han säga love utan han säger så. Love.
Ja.
Men, vad är då kärlek?
Jag etablerar det som ett faktum nu.
Nej, men nu, jag försöker beskriva teorin. Han menar att bli kär håller på att bli mer och mer sällsynt.
Men att det är så att det håller på att bli mer sällsynt. För att nu har den uppkoxade slovenska filosofen sagt det. Så då kan vi ha det i alla fall som en plattform som vi utgår från vidare här i diskussionen.
Mm. Det jag säger är bara att han säger det.
Ja.
Men vi kan väl definiera det då. Vad är kärlek då? Vad är det att bli kär? Žižek beskriver själva händelsen att bli kär som ett fall. Det heter ju på engelska fall in love. Och på svenska kan man ju också säga falla för någon, eller hur?
Mm.
Och i själva verbet då, liksom falla, så ligger det också en slags beskrivning. Det är en slags deskription också lite grann vad som sker när man blir kär i någon. Nämligen att man blir typ motståndslös inför den här personen. Någonting händer som gör att det egna jaget på något sätt måste liksom rubbas eller sättas ur spel eller så. Mm. Eller typ ligga in hög på marken framför den andra personens fötter.
Han menar att det är inte för inte som man använder ordet falla.
Nej, han menar att falla är liksom en beskrivande, ett beskrivande verb för att förklara vad det är som händer. Žižek menar i alla fall att det är själva fallet, själva det här mötet med en person som på ett helt oförutsägbart och dramatiskt sätt kan ändra ditt liv. Det är det som sker när man blir kär.
Let's say you live a happy life. You are lucky, you have a job, you meet regularly with friends. You are not in love, you just make one night stands, maybe here and there. You meet every evening with friends, you drink, you go to blah blah. Then all of a sudden in a totally contingent way, let's say you stumble on the street, somebody helps you to stand up, it's a young girl or boy, blah blah. And of course, it's the love of your life. A totally contingent encounter, but the result can be that your whole life changes. Nothing is the same, as they say. You even spontaneously perceive your entire past life as leading towards this unique moment. You know, the illusion of love is, oh my God, I was waiting all my life for you. This, something like this would have been the love event. And I think it's getting more and more rare today.
Han tror att det håller på att bli mer och mer sällsynt idag.
Den Varför grejen. Då?
Ja, det menar han beror på att vi lever i ett konsumistiskt samhälle. Surprise. Ett allt mer...
Stackars Jordan, det är en så stor del av hans tillvaro.
Ja, jag berättar alltid en gång till.
Sitta och lyssna på sånt här.
Förlåt, Jonathan.
Det var det här som blev livet. Man hamnade på möllan. Jag sitta lyssna på gaping popfenster.
Den dagen jag väl blir påkörd så kommer bara timmar av att lyssna på en kommunistisk sloven flimra förbi.
Ja. Hur som helst, det här är kanske en spaning som många har gjort, men liksom att i det här liksom, på grund av att man lever liksom ett ytligt konsumistiskt samhälle så blir då liksom det ytliga konsumistiska färger av sig också på kärleksrelationer. Och ett superövertydligt exempel på detta är ju så här dejtingappar för folk som söker så här tillfälliga förbindelser, men också så här hela den här industrin av så här matchmaking-konsulter, avancerade matchningssidor på nätet och så vidare. Ett tecken på detta menar Žižek då. Ja.
Det är det här som Eva Ilos har skrivit om mycket också, med att det här instrumentella tänkandet tar över med på dejtingsidor och sådär, att man gör det mätbart, det som inte är mätbart, att bli kär i någon, men att man att alla kan ratas liksom på olika egenskaper och sådär. Man gör det hyperrationellt och logiskt.
Just det, man kanske använder rationalitet i ett område där man inte brukar göra det.
Nej.
Men precis som konsumenter då letar efter en viss vara, det liksom liknar... Det blir på samma sätt som då den här moderna människan letar efter en partner. Alltså i det här liksom då gamla sättet, eller man ska säga, att bli kär, så vet man ju ofta inte så mycket om den man blir kär i. Alltså ofta är det ju tvärtom. Alltså det liksom istället för att utforma ett formulär, de här önskemålen har jag, så brukar det hända tvärtom. Typ att man lär känna en person och då liksom börjar man gilla de sakerna som den personen gör.
Ja, det är det jag tänkt på lite. Alltså där, han borde vara, vad heter han som var så här, han var trist inställning?
Mats.
Han borde liksom ha suttit liksom och bara tittat på henne när hon så här, jag tycker det är gulligt när hon letar fimpar i askkoppen.
Just saker. Det, precis. Så bedårande. Ja. Hon är så bedårande när hon stressar runt och inte kan hitta sina cigg. Ja, det är underbart, det är ljuvligt att se.
Och det liksom blänker och tindrar hennes ögon när hon hittar en halvrökt Camel Light.
Precis, exakt. Att man börjar liksom fylla saker, alltså, och fylla det med mening också. Mm. Typ så här, det här är kanske precis vad jag alltid har behövt. Någon som är liksom olik mig på det sättet. Ja. Att jag har ju alltid varit...
Inte vara sådär skönt att träffa någon som inte är så jävla stiff.
Exakt, precis. Lite härligt för mig att komma ut. Det känns lite kontinentalt. Jag har ju alltid varit intresserad av Frankrike. Eller något. Det här är lite mer som man gör. Skitsamma. Man börjar då istället med rollen som aktör eller konsument i relation till ett objekt. Typ såhär, jag vill ha en vegetarian som också gillar R&B eller sådär. Och då börjar man med att välja det. Så då kan man inte bli otroligt förvånad över hur jävla gulligt det är att lyssna på klassisk musik. Och många intelligenta kulturkritiker har påpekat, säger Zizek, att vi nästan är tillbaka på förromantiska och förmoderna stadier där när äktenskap och kärleksförbindelse var arrangerade av släktingar.
Mm. Many intelligent cultural critics noticed how we are almost returning to pre-romantic, pre-modern times when marriage or love connections were a matter of relatives, counselors and so on. Your uncle, your aunt, they selected whom you will marry and so on. Today it's similar, only instead of all those old wise uncles and so on, it's dating agencies, marriage agencies and so on and so on. What they offer us is precisely love without the fall, without falling in love, without this totally unpredictable traumatic encounter. And that's what I find very sad.
Du har mycket ljudboksinläsningar.
Ja.
Han hoppar över långa stycken genom att bara säga and so on and so on. Jag kan läsa in dem jättesnabbt.
Zizek är Sagan och ringen på 5 minuter.
Ja, men om vi då går tillbaka till Mats, strumpbyxentreprenören som är med Gift vid första ögonkastet, så skulle jag säga att liksom en av orsakerna till att han inte kan känna kärlek eller falla för Elisabeth är just att det finns något inbyggt i själva upplägget av matchmaking på det sättet som det sker i till exempel TV-programmet Gift vid första ögonkastet eller dejtingapp eller så vidare. Det finns att det är upplägget i sig som motverkar själva händelsen att bli kär i någon. Om vi tittar på vår vän Mats så är det ju det, är ju det han har gjort på förhand. Han har fått fylla i vad han söker. Till exempel en slank, högutbildad, positiv kvinna som gillar hundar eller sånt där. Mm. Och eftersom han har liksom fyllt i en sån här lista på önskemål, lämnat in till SVT, så har han liksom från början gått in i mötet med den här andra människan som en konsument som har beställt en viss vara. Och detta gör att han liksom också förhåller sig till den här processen som en konsument. Han har så beställt vissa saker och om de inte uppfylls så känner han sig på samma sätt som en missnöjd konsument känner sig.
Jag känner mig lite sviken faktiskt. När de då matchar mig med en ganska inbiten rökare. Och för mig så är det en av de här sakerna som verkligen inte funkar. Och det är tråkigt. Och jag tycker att det här är experternas fel. Jag håller faktiskt experterna ansvariga för det här. Jag är riktigt besviken. Jag känner mig lite lurad, om jag ska vara ärlig.
Vad är det?
Jag är så himla trött på Matt. Jag är supersvärd.
Vill du inte förstå Matt?
Jo, jag förstår Matt. Men du menar alltså att även om det inte hade varit Mats, utan att i den ena hörnan så hade det varit en 39-årig lärarinna och så hade experterna fört in en ganska märklig 15-åring. Så trots att det liksom är det perfekta, så hade hon kanske satt liksom att jag vill ha en 24-åring. Så bara det hade, trots att hon inte fick det hon beställde, så hade det inte blivit
ihop. Jag tror att ifall vi säger att Brigitte hade varit med i Gift i första gången kastat Frankrike och matchmaking har satt ihop henne med en super perfekt person. Och så kommer de in, leder de in 15-åringen vad heter det, Macron.
Lite märklig.
Lite märklig 15-åring som heter Macron. Då tror jag att hon skulle säga dra till helvete. Ja, det kommer väl liksom inte att gå.
Nej.
Vad fan har ni gjort? Skicka tillbaka, så vill en annan. Hon förstår inte.
Han är dessutom min elev.
Han är dessutom hennes egen elev. De går in i bara hennes klassrum och leder ut en 15-åring. Ett team av franska experter har bestämt sig för att det här är liksom the ideal match för henne. Det är allt hon behöver.
De här hyperrationella matchmakarna måste bli så himla finkalibrerade så att de liksom kan tänka så långt. Liksom, vad kan bli den här galna, förbjudna personen för den här människan? Okay. Som...
Hon säger 35-årig jurist. Vad hon menar är en märklig 15-årig.
Som är hennes egen elev. Det var så här. Då hade hon sagt fuck you. Men det som hände i verkligheten är att när hon bara tittade på honom, då var hon så här, vad jag behöver, vad hela mitt liv har lett fram till. Min saknade pusselbit, den här lilla pusselbiten, den här lilla 15-åringen som skulle komplettera mig. Jag var helt jävla galen. Få mig att förändra hela mitt liv. Få mig att upplösa sig atomer. Bli en ny människa.
Ja, precis.
Kanske det man försökte för sig nu, att få ta en sån helt galet antirökare och bara försöka skapa en sån förbjuden, sjuk, pervers fantasi om en rökare.
Men det kommer att man ska ha en pervers fantasi om något man blir lite irriterad på. Det måste vara något annat.
Det skulle kunna vara något liksom, sexigt hat sex. Att såhär, bli, såhär, ligga med någon som verkligen tycker att man är vidrig.
För joggar du inte? Men då skrik åt mig att jag inte joggar.
Ja, precis.
Så att jag är lat icke-joggare.
Men det är som att experterna står och observerar dem så här, och säger så här, att någon säger det här verkar gå dåligt, så experterna säger det går helt enligt planerna. Snart kommer hatknullandet. De håller på att bygga upp det nu.
De går runt och placerar fimpar i blomkrukorna.
Nej, men jag ska bara fortsätta prata lite om hur liksom själva situationen eller liksom upplägget matchmaking kan motverka att känslan att bli kär kan uppstå. I alla fall, han går in i det med rollen som en förrättad konsument eftersom han har liksom velat ha vissa saker. Och då reagerar han på henne som att hon är fel efter vad han har velat ha. Så det är liksom den naturliga reaktionen när man får en vara man inte vill ha är ju så här, då vill jag ha en annan vara, eller hur? Man tänker ju inte att varan kan rucka ens jag i grunden. Att man kan upplösa sig atomer inför den här varan och istället bara älska varans imperfektion. Dessutom så har ju konsumenten alltid rätt. Vilket gör att Mats ego stärks av den här händelsen. Han upplever att hans ego har blivit kränkt och då måste han förstärka det. Något som gör det ännu mer osannolikt att Mats någonsin kommer att kunna få vara med om händelsen att falla för en annan människa.
Jag vet verkligen inte hur jag känner. Jag vill verkligen göra rätt och göra rätt för mig själv och inte göra rätt för alla andra, som är lite typiskt mig på något sätt. Lite typiskt mig att ta ett beslut som gör andra till lags lite grann.
Är det typiskt Matt?
Nej.
Är det Matt i ett nötskal?
Människor som säger det har ju aldrig det problemet, tycker jag. Eller alltså, människor som beskriver sig själva som så här, jag är en sån som alltid låter andras
behov gå före.
De brukar inte vara det. Eller?
Vem skulle göra det rätt för? För experterna? Eller för henne? För sina
henne,
barn?
Tror jag.
Eller
nej, men jag tror att han tänker att alltså det sjuka med Mats är att han är fruktansvärt attraherad av Elisabeth, har jag sagt i början. Ja. Att han är så här, jag är jätteattraherad, jag skulle verkligen vilja vara med henne. Men jag vill fatta rätt beslut.
Är Elisabeth på honom som katt på het gröt, eller vad heter? Ja. Så där finns det liksom.
Det är bara den här rökningen alltså.
Ja. Men det jag menar är bara att den nutida datingkulturen med gift vid första ögonkastet som någon slags liksom vulgär exempel kanske snarare minskar möjligheterna till att känslan kärlek ska kunna uppstå, eftersom det liksom understryker då en konsumentinriktad hållning. Och ett överdrivet förstärkande av det egna jaget. När det som egentligen krävs att vägen till kärlek för Mats till exempel förmodligen är att Mats måste låta sitt eget jag rasa ihop och liksom bara ge upp och bli vara maktlös inför Elisabeth för att kunna öppna upp för då en dramatisk, livsförändrande, ödesdiger bindning mellan honom och den här 58-åriga tjejkvinnan. Han skulle kunna ta en cig till exempel.
Just det.
Mm. Bara chilla lite. Mm. Ja. De är ändå så gamla, så det spelar ingen roll.
Ja, det är jobbigt det där med att alla har gått i terapi och fått lära sig att jag måste börja sätta mina egna behov främst. Mm. Det är det alla har kommit fram till.
Ja, men det är ju verkligen en sån, det är liksom ett otroligt samhällsproblem. Mm. Att liksom människor går runt och säger så här, nu är det min tur. För jag har varit en sån som har låtit andras behov gå före. Man bara, men det går inte att samexistera med andra människor om man inte gör det.
Jag kanske tar i för sig bara lite snabbt tar upp det i en annan podd, men det var så roligt ljud så ingen har hört på det. Och det är det här att mitt barn har haft problem att få en skolplats. Vi hade liksom ställt henne på min adress för att hon skulle bo i det området. De menar liksom Malmö kommun att det är för sent. Och sen har det slutat så att hon skulle börja på skola som vi alltså inte ville att hon skulle gå på. Men då blev inte vi, då blev varken jag eller barnets moder uppstressade över det. För att vi hade fått för oss att allt vi behöver göra är att ringa och vara lite jobbiga. För det var någon sån här, jag vet inte, det var någon sån här grej som vi båda trodde att det gäller ju bara att ringa och vara lite jobbiga. För så hörde alltid jag om och hördes föräldrar att det var någon som lyckades få in sitt barn på någon skola. Och då sa alltid min mamma, men det är lite avundsjukt att ja, men de klarar av att ringa och vara lite jobbiga. Men nu tror jag att det är så att alla i vårt samhälle är lite jobbiga.
Ja.
Så att jag tror att förr i tiden så var det att man, de som var lite jobbiga hade fått den där ungen i vilken skola den ville. För att det var bara typ en person som var lite jobbig. Då gav man ju sig med. Alla andra sköter sig, men här är en person som är jättejobbig. Då låter vi den personen få som den vill. Men nu ringer ju alla föräldrar.
Alla är förorättade konsumenter.
Ja, och är lite jobbiga. Så idag räcker det inte med att vara lite jobbig. Idag måste man nästan börja med hot.
Men jag tror också att det skulle vara bra om man kunde säga liksom, vägen till kärlek som ett sätt att få en lycklig relation, det är ju ett vart ganska självutplånande bara hela tiden. Så att det är liksom ett ganska enkelt sätt att få det att funka. Alltså förstår du vad jag menar? Det är alla som säger det, men vill du vara ihop med någon länge så är det typ liksom det. Eller? Har jag inte rätt? Alltså men varför kan inte någon bara vara lite ärlig med det? Då kan ju inte hålla på och säga så här, nu är det min tur. Men det kanske inte är, det kanske inte går. Nej. Du kanske bara måste...
Det kommer aldrig vara din tur, Mats. Jag är ledsen, Mats. Men om du vill lite kärlek så får du bara ge upp den tanken.
Nej, men liksom, om han vill vara ihop med den här samtalscoachen. Ja. Det blir sådana konstigt att liksom hindra sig själv genom en sån...
Det är också att det är... Alltså det här Zizek sa om att kulturkritiker säger att det är tillbaka till resonemangsvetenskapstiden. Att det, eller det stämmer inte riktigt heller, i alla fall ifall man utgår från vad Eva Illo säger, att hon menar ju på att det är mycket, mycket mera resonemang idag, så att säga. Att det är så hyperrationellt på ett sätt som det inte var då. Utan Nej. Då var det mer bara, nu ska man hitta Mr. Perfect, men då var det första som är bra nog. Första som kan betala hemgiften och typ inte är sadist och kommer från en så här hyfsad klassbakgrund. Och sen så får ni få det att funka. Det var ju inte alls på den här nivån. Han får inte vara rökare. Nej. Han måste gilla Coldplay.
Jag tror det är jättedåligt att inleda ett förhållande med att sätta sig ner och sätta gränser.
Verkligen. Och det tror jag att folk gör nu. Ja. Alltså typ så här att man säger så här, jag... Efter all skit jag tagit i alla mina tidiga fall så ska jag börja nu med att ha en sån bizarr jävla kravlista på vad du ska göra och sluta med och hur du ska vara. Och så bara, om inte du är perfekt. Och sen blir man också lite så här, men take a look at yourself. Alltså, vem har sagt att du ska vara ihop med en perfekt människa? Men du själv är så jävla jobbig. Ja, det var bara lite relationsråd från dig.
Bra.
Självutplåning. Take a look at yourself.
Ja. Men mycket man ska måste tänka så. Sådär. Men hur rolig är man själv då?
Ja, men det. Vem är det som har sagt att liksom någon ska vara ihop med dig? Det tycker jag också är så konstigt. Det är så här, du ska vara så jävla tacksam för du kan få allt det här. Vadå?
Jag vill reklam för vi har ytterligare en extra föreställning för sämst. Den absolut sista föreställningen nu, som är 2 maj i Stockholm. om ni bor i Stockholm eller i granskommunerna. Eller heter det Krans?
Krans,
ja. Ja, ja, ja. Så får ni jätterna gå in på Centrum.se och komma och kolla den 2 maj. Skala teatern i Stockholm.
Hej då.
Ja, vi säger hej då. Och vi säger tack till The Usual Suspects. Aftonbladet Kultur, Akademikernas A-kassa, Fackförbundet Jusek.
Till podden The Usual Suspects.
Just det. Exakt.
Tack för att ni finns.
Tack för att ni finns. Tack för att ni finns, Johan eller vad ni heter. Tack till Malmö Musikstudio, jag fick spela in. Jag heter Ola Söderholm, ni heter Liv Ström, Christer Jonathan Unge. Vi hörs igen om en vecka. Hej då.
Hej.
Hej då.
Jag är faktiskt inblandad i ett väldigt märkligt relationsdrama. Mm-hmm. Jag spelar ett spel med det gillar. Och sen är det som att någon gång så har vi ett fall kommit till min kropp ganska mycket. Det har jag tagit upp, tyckte jag blev lite jobbigt på riktigt. Och sen också, men sen också var det som att han kom fram och ville ha en puss. Och typ gav jag honom en puss.